Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlandspäron. Jag hoppas att du har en otroligt fin dag och har fått lite av den här härliga sommarvärmen. När du lyssnar på det här så befinner jag mig nere i Flen hos min mormor. I våran poddbil har vi plockat med oss poddutrustningen. Så känner ni någon som bor på vägen mellan Flen och Östersund och som är hemma de närmaste dagarna och som ni tycker ska vara med i podden, så skriv till mig på en gång. Vet ni förresten vad det är för dag idag? Eller inte exakt idag, men 25 juli. Vet ni vad det är för dag 25 juli? Det är ett år sedan jag släppte första avsnittet i Norrlandspäran. Alltså, hur galet! Och jag vet att jag sagt det förut, men jag säger det igen. Den här podden vore ingenting utan er som lyssnar och utav alla föräldrar som vågar dela med sig av sina verkligheter i podden. Och fick jag önska bara några saker i födelsedagspresent åt Norrlandspäron, då skulle jag önska mig att ni 1. Recensera podden antingen på Facebook där ni söker på Norrlandspäron eller på Podcaster-appen. För att det betyder otroligt mycket för mig att få läsa vad ni tycker om podden. Sen skulle jag bli så otroligt glad om ni kan dela med er av ert favoritavsnitt av Norrlandspäron. Vilket av de här 53 avsnitten av Norrlandspäron har varit din favorit? För då får jag dels se vilka avsnitt som ni tycker har varit bäst. Och sen så kanske vi hjälper någon stackars vilsen förälder att hitta in hit till oss. Till det här härliga gänget som vi är på Norrlandspäron. Så ett år alltså. Tack snälla ni för det här året. Nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt. Och den här veckan så träffar jag Lisette. Och Lisette har en otroligt spännande bakgrund. Hon kom till Sverige när hon var bara några månader gammal. När hennes föräldrar adopterade henne. När hon sen var 15 år gammal så drabbades hennes mamma av en stroke. Vilket har gjort att hon flera gånger själv har känt att hon har saknat en mamma. Vi kommer att prata om hur det här har påverkat hennes roll som mamma. Om hur det finns människor omkring en som kanske inte har samma blod som en själv men som faktiskt blir en familj. Dessutom kommer vi prata om det här med graviditeter och förlossningar när man inte har någon att bolla med eller vet vart sina gener kommer ifrån. Så vi sätter igång avsnitt nummer 53 av Norrlandspäron med Lisette.
Hej Lisette!
Hej!
Välkommen till Norrlandspäron!
Tack snälla!
Hur mår du idag?
Jag mår bra. Det blev lite stressigt här på morgonen. Men nej, men jag mår jättebra. Sovit bra har jag gjort också. Familjen skulle på badhuset. Så att, det var lite roddning i det.
Men de tog sig iväg.
Ja, det gjorde de.
Så skönt. Berätta, vilka har du hemma i familjen?
Jag har min sambo Daniel. Och jag har mina två barn. Annie är 8. Och Arvid är 4, han fyller 5 här snart, säger han då. Så 8 och 4.
Är de bra kompisar med varann?
Ibland, ibland inte. Det går i vågor det där. Jag skulle säga att ibland är de jättebra kompisar. Och Annie är väldigt förstående när, att han är lite, alltså när de leker att han är lite yngre. För det är ändå 3 år. Mm. Men ibland så tycker hon att det är orättvist. Varför han får och varför inte hon får. Och, ja. Jag försöker förklara för henne att hon får göra saker för hon är äldre. Och det är okej att inte ha samma krav på honom eftersom han är yngre. Mm. Det är ju inte, även fast de har samma lika, om man ska säga, uppfostran. Så det blir ändå lite annorlunda. Vi kräver ju av henne att hon ska kunna borsta tänderna själv. Vi kan hjälpa henne med att klä på sig. Och han kan ju tycka det är jättebyggt att ha på sig sina strumpor. Så att, ja. Hon får cykla själv till kompisar som bor nära och så. Vi tycker hon är så pass stor. Så att, och det klarar hon. Så att det, Men de där gångerna, då, men det är så orättvist. Då får man liksom påminna om att ja, den här åldersskillnaden, att vi är lika, men de får göra olika saker.
Ja, ja. Ja, men det spelar ju lite roll faktiskt. Mm. Han kanske inte kan cykla iväg själv till kompisar.
Nej.
Nej. Men jag tänkte, innan vi hoppar in på ditt föräldraskap, så tänkte jag prata lite grann om din bakgrund.
Mm.
För att du har ju en jättespännande historia.
Ja.
Du är till exempel inte född här i Sverige.
Nej, precis.
Vart är du född?
Jag är född i Asien, i Indonesien.
Har du något minne ifrån det?
Nej, det har jag inte. Nej. Jag var 3 månader när jag kom hit.
Ja. Kan du berätta den historien? Hur hamnade du här?
Jag har ju inget annat än papper på mig egentligen, på deras språk då, som heter sulawesiska. Och de har vi fått översatt för några år sedan. Och där står det att bland annat då, att min mamma var väldigt ung, men tog sig till det här barnhemmet då, födde mig och lämnade mig där i deras händer. Min mamma och pappa är ju född och uppväxta här uppe. Min mamma är från Rödön från början och min pappa är från Kall då, en liten by innan Kall som heter Krok. Så båda är som uppväxta på gårdar på 40-talet, 40-50-talet.
Så de adopterade dig?
Ja, de adopterade mig. De försökte såklart väldigt länge skaffa egna barn. De möttes när de var väldigt ung. På den tiden tror jag inte att man pratar på samma sätt som man gör idag när man inte kan få barn och ta hjälp på samma sätt. Utan de försökte de väldigt länge och insåg till slut att det här går inte, det blir inget liksom. Det fanns inte heller IVF på den tiden. Eller det här med att frysa ner ägg och så, som man kan göra idag. Så att de tog kontakt med en adoptionsbyrå. Och där var det ju lång kö. Det är även mycket, jag vet inte hur det funkar idag. Men det är ju många kontroller som ska göras. Att man är en bra, eller kommer kunna bli en bra förälder. Man kollar bakgrund på sjukdomar och ekonomi och sånt där. Men jag vet att de fick vänta väldigt länge. Mamma var, ja, över 30. När de skulle åka ner alltså på hennes kusin i Stockholm. På vägen ner så åker de åker alltså tåg. Och på vägen ner så får de veta. Det blir jag faktiskt osäker. Så här var det. De var kontaktade på brev. Att de höll på med en undersökning i BRM IVF. Alltså de sökte testpersoner. De hade börjat med det i Stockholm. Och då fick de brev om det för att... De kollar väl med adoptionsbyrå och så, alltså för att söka testobjekt eller vad man ska säga. Så de fick kontaktbrev att vi är ett team som kommer att prova det här med IVF. Och vi undrar om ni vill ställa upp som ja, och testa då. Och det hoppar de ju på såklart. För de visste ju inte vilken, de visste att de stod på kö bara i på adoptionsbyrån.
Mm.
Så de tog tåget ner till Stockholm. Bodde hos sin, deras, eller min mammas kusin Claes då, bor i Stockholm. Och medan de där tog ju någon dag, för de åkte ju ner dagen innan. Då var de kontaktade på telefon hemma hos honom. Att adoptionsbyrån hade liksom sökt dem då och fick reda på att de var där. Så att de, och hon hade, det var en tjej de hade kontaktperson med. Och hon hade eventuellt ett barn till oss, till dem. Men de var tvungna att bestämma sig inom ett dygn. Annars gick det ju vidare då.
Va?
Så då stod jag med där då, i en lägenhet i Stockholm och bara, ska vi testa det här med IVF? Det är inte säkert det funkar. Eller ska vi ta chansen och kanske få ett barn? De visste inte vart, och de visste inte när, och de visste inte vem.
Men de fick inte veta något mer än att de kanske hade ett barn.
Ja. För det är ju även då säkert kontroller som ska göras på mig, så att jag hade några allvarliga sjukdomar eller så. Då. De bestämde sig i alla fall för att de ville hämta hem mig. Men de hade ju inga pass eller någonting. Så det var ju bara att åka hem. Åka tåget hem. Och kolla så alla papper var klara. Och så skulle de kontakta adoptionsbyrån när de kom tillbaka hem.
Men de gick inte ens på det där testgrejen? Nej. De drog hem. Men alltså vad sjukt att så här, helt plötsligt så har de 2 alternativ. Mm. Från och inte har något.
Mm. Ja. Det är rätt sjukt så här om man tänker efterhand.
Men hur såg det ut då? Hade de allt klart?
Ja, när de ringde så sa han att ni ska få hämta hem ett barn. Om det var några veckor, minns jag. Pappa berättade. Så att de packade ju och gjorde klart allt. Vi hade ju hundar också, så att de behövde hundvakt. Det är ju en bit att resa till Indonesien. Så då fick de reda på att de ska få hämta hem en flicka då. Och att hon var väldigt liten. Och så fick de instruktioner på vart de skulle. Ja, de hade ju som en kontaktperson då. Så när de kom ner så fick de komma till det här barnhemmet och hämta mig.
Har du några bilder eller något därifrån?
Ja, det har jag. I ett fotoalbum hemma hos min pappa.
Hur känns det att se på de bilderna nu?
Det känns jättekonstigt. Och jag var verkligen... Alltså om man tittar på mig idag, de som känner mig, det är nog ingen som tycker att jag ser ynklig ut. Eller tanig, eller vek. Men jag var verkligen typ jätteliten och jättetunn. Pappa sa att han kunde hålla sig, han har inte så jättestora händer, men han har såna här bondhänder, de är grov liksom, men de är inte så stora. Men han sa att han kunde hålla mig i sin hand utan att liksom känna att jag tappar henne. Så han sa det, det kändes, ja, liten, tanig. Mm. Som en nyfödd bebis, fast jag var 3 månader. Jag kommer ihåg, min morfar var i rullstolsbunden då. Han dog när jag var bara 2 år. Men han och min mormor mötte mamma pappa på flygplatsen när de landade. Och då kommer jag ihåg att mamma berättade att morfar hade tittat ner i den här... Man hade på den tiden varit som en korg. Jaha, ni fick inte välja. Så ynkligt tyckte han att jag såg ut. Typiskt honom att säga sånt. Men vad ska du säga mig idag? När jag kom hit så hade jag även salmonella. Så det fick de ju, det smittade ju dessutom. Så att de fick ju bli ombedda att vara hemma liksom tills det hade gått bort.
Men då kom du hit.
Ja.
Till Norrland.
Till Norrland. Mm. Jag är ju uppväxt i Järpen. Pappa var ju inte intresserad av att bli bonde. Så att han, föräldragården finns ju fortfarande kvar.
Mm.
Men det finns ju inga djur eller så. Och mamma känner väl att hon ville bo där pappa bodde. Så att de bestämde sig för att bo i Järpen. Så pappa startade en sportaffär i Järpen. Som han drev många år då. Innan Åre slog igenom. Fanns ju som inget. Åre såg ju inte ut idag som det gjorde då. Så att han var ju den som nästan alla åkte till när de skulle ha hjälp. Han hade ju all sportutrustning man kan tänka sig. Vallade skidor, slipa skridskor.
Och så hade han dig.
Ja, så hade han mig.
Fick du något syskon sen?
Ja, jag fick en lillebror. Han är 3 år yngre. Han heter Kenny. Och han var verkligen överallt.
Är han också adopterad?
Han är också adopterad, men han är adopterad från Sri Lanka.
Okej, ja.
Och han... Han har känt också att han ibland saknar, alltså så här, för han där, det blev lite annorlunda där, för de, hans mamma och pappa fick de ju träffa, och han hade bröder, de bodde på en liten, liten gård, och de hade inte riktigt råd att ha kvar honom, eller man ska säga.
Nej.
Men ville ju inte såklart, de ville att han skulle få det bra.
Så han, men hur gammal var han då?
Ja, han var lite större, jag är inte helt 100 på exakt hur gammal han var. Nej. Men han var någon månad äldre, han var fortfarande bebis.
Ja, okej.
Okay. Mm. Ja, så han har inga minnen. Men vi har ju bilder och foton på hans mamma och familj och så. Mm.
Men har du, när du har vuxit upp, har du känt någon slags längtan efter att få veta vem din biologiska mamma är?
Nej, aldrig.
Inte?
Nej, aldrig. Jag vet inte vad det är. Jag tror att det är, många tycker säkert att det är konstigt. Och jag vet att det är många som är adopterade som har den längtan. Men jag har aldrig haft den längtan, konstigt nog. Det är... Men det är faktiskt ärligt att säga det har jag faktiskt inte.
Nej, men det måste väl vara skönt ändå.
Ja, annars... Ja, alltså det värsta jag vet, det är ju att gå omkring och inte veta. Uh-huh. Alltså om jag vill verkligen veta någonting och så har jag inte möjlighet att få veta det. Det är ju jättejobbigt.
Din bror då, har han haft en större längtan efter?
Ja, det har han. Uh-huh. Men, och han provade faktiskt att leta upp dem igen. Men det gick inte riktigt som han har tänkt.
Nej.
Så att han har nog... Han har accepterat det helt enkelt nu, tror jag. Sen är vi ju äldre och... mera vis nu.
Blir man det alltså?
Ja, det tror jag. Jo, men det tror jag, absolut. Jag är långt ifrån den person idag som jag var för 15 år sedan. Ja. 10-15 år sedan.
Men hur var det då på den tiden? Eftersom det inte var så vanligt.
80-talet.
Åh, det härliga 80-talet.
Ja.
Det var inte så jättevanligt att man adopterade
Nej.
Barn.
Nej, och jag bodde ju som sagt i en by.
Ja.
Alltså Järpen är inte stort. De flesta vet att det här i Jämtland, att Järpen är en liten by.
Mm.
Men vi var nog några till faktiskt.
Ja, var det?
Ja, det var vi faktiskt. Ja. Jag har en klasskamrat som heter Robin som också är från Sri Lanka. Mm. Han adopterades ungefär i samma veva. Men det var ju väldigt sådär, du vet, alla vet allt om alla. Så att mamma berättade att när hon gick på by, hon sa det, även fast jag hade salmonella så ville hon ju ut och gå med mig i vagnen. Och då var det ju väldigt många som ville titta ner och peta lite sådär.
Lite exotiskt.
Är det en bebis här? Ja, exakt.
Men har det varit liksom i skolan och sånt där, har du varit accepterad för att du har ett annorlunda utseende?
Jag har faktiskt egentligen aldrig blivit, det är aldrig någon som har, vad ska man säga, att ja, de vet att jag är brun. Men de har, jag har tror aldrig blivit liksom retad eller, ja men du ser inte ut som oss. Och, nej.
Och du har aldrig fått det som ett skällsord att jag är adopterad?
Nej,
liksom.
Nej.
Gud, vad skönt.
Och det tror jag mycket är för mina föräldrar. Alltså jag hade en otroligt bra uppväxt. De gjorde ju egentligen klart för mig att jag var inte deras biologiska barn. Men de älskade mig över allt annat och var som deras egen. Det har aldrig varit något hymmel om att jag inte, att jag kommer från min mamma liksom. Utan jag är adopterad och kommer från ett land. Men vi är din mamma och pappa liksom.
Mm.
Så att jag tror det är mycket därför.
Vad fint.
Ja.
När du sen växte upp så var ju din mamma sjuk.
Ja, alltså när vi var små, bara för att förklara, vi fick hänga med på allt. Det var aldrig så här, nej men vi har barn, de måste sova den tiden och så. Utan det är liksom, vi fick hänga med på fjällturer på ryggen och det var verkligen precis överallt. Det finns så mycket bilder och vi är verkligen med överallt. När pappa byggde vår första stuga, pappa är en sån här riktig skogsmulle. Älskar skogen liksom. Så att det var ju bärplockning, fjällvandringar. Alltså och det vill bara åka med liksom.
Ja.
Han har också varit väldigt sportig, alltid hållit på med fotboll. Och även tränare i fotboll. Så jag är ju själv, jag är nog väldigt lik pappa. Alla säger det att jag är väldigt lik pappa. Mm. Till sättet så. Så jag höll på med både, alltså under min barndom / tonårstid så höll jag på med. Så jag höll på med både hästar, spelade fotboll, gick i kör. Åkte snowboard gjorde också, körde skoter. Alltså, det var ju mycket för att liksom i den åldern hålla på med. Nej, men efter, jag kommer ihåg det här. Det var ju jag som hittade henne. Hon, efter en fotbollsträning, vi hade fotbollsträning sent. Så kom jag hem och så kastade jag väskan på golvet som jag brukar göra och ropade mamma. Ja, då var hon nere i tvättstugan. Jag hade inte ätit middag såklart, utan jag hade dragit direkt från liksom, skolan. Det finns mat i mikron, minns jag hon sa. Så jag gick till mikron, drog på den. Och så hör jag en duns i källaren. Så jag springer ner i källaren. Och då ligger hon på golvet. Och orörlig. Jag trodde såklart att hon hade snubblat och ramlat. För hon hade ju buren en jättestor, alltså hon hade en jättestor tvättkorg bredvid sig. Som var liksom tippad, eller man ska säga. Mm. Och jag tänkte, men åh, klant, nu ramlar liksom här nere. Vi hade stengolv i källaren också då.
Så
jag har varit jätterädd. Men jag trodde ju att hon skulle ha slagit i huvudet. Så jag satte mig ner på knä och frågade, oj, hur gick det mamma? Och då halvsatte hon sig upp och sa, gud, jag har så himla ont i huvudet. Då tänkte jag, det är förmodligen för att jag har slagit i huvudet.
Mm.
Och så sa hon att hon var törstig. Och jag tänkte ju så här, ja, men jag hämtar vatten då, tänkte jag. Minns att jag släppte åt med en handduk och la den liksom under hennes huvud. Får hon la sig ner igen. Jag sprang och hämtade glas vatten och så hör jag ett konstigt ljud, nästan som ett typ ett gurglande. Då när jag, för att vi hade en toalett precis bredvid tvättstugan, så jag såg henne från toaletten där. Mm. Då när jag vände mig om så då ligger hon och krampar på golvet.
Mm.
Och det var ju för att det gick, alltså det var ett blodkärl som sprack i huvudet på henne då. Då fick jag panik. Så då ringde jag, hade 112 kommer då, det tror jag inte va? Där kom det.
Jag har ingen, vad var det innan 112?
90 000.
90 000, ja.
Vad var det innan? Jag känner så här, gud, jag är dum. Jag känner mig som inte kom ihåg när det kom 112.
Jag vet inte.
Nej, men ja, jag ringde i alla fall ambulansen och berättade att ja, min mamma ligger på golvet och skakar, jag vet inte vad jag ska göra. Och då sa de att nej, men vi skickar en ambulans, vart bor du? Och så sa jag vart jag bodde och så la vi på. Och sen, min pappa var på resa då, alltså på arbetsresa, och min lillebror var hos min mormor, om jag minns rätt. Ja, jag var i alla fall själv hemma och det var ju sent där. Och jag visste att pappa inte skulle komma hem på någon dag. Men jag ringde i alla fall jag är som uppväxt med två tjejer som är 10 år äldre. När jag var liten, eller innan jag kom, så bodde min mamma och pappa i ett radhusområde. Och där, bara någon dörr emellan, så bodde det en mamma med två flickor. Som det skiljer bara ett år emellan. De var väldigt mycket in hos oss. Liksom, du vet, barn springer emellan och så. Mm. Och de hade ju inga barn, som tyckte var jätteroligt. Och den syrran bodde alldeles bredvid oss nästan, i husområdet bredvid. Så jag ringde henne. Det var liksom den närmsta anhöriga jag hade som var närmast. Så hon och hennes dåvarande pojkvän kom springande då. Och jag vågade inte, jag hade ju sprungit upp då. Jag vågade inte ens vara där nere, jag tyckte det var jätteläskigt.
Mm, men det är klart.
Så hennes pojkvän då gick ner och la henne på sidan, minns jag. Och då var efter en stund kom ambulansen. Alltså det här kändes som en evighet, minns jag. Men jag tror inte det tog mer än en kvart kanske. Min syster, som jag säger, hon pratade med dem och så tog de, jag fick ju sova hos dem den natten. Och så for de med ilfart med henne till Östersunds sjukhus. Sen fick vi veta att hon kunde inte göra någonting för att det hade gått för lång tid. Så hon fick åka med helikopter till Umeå, där hon opererades då. Och då hade det ju gått så länge, så det hade ju legat tryggt på massa ställen. Och förmodligen börjat leverat sig. Så att då när de opererade så sa de att det är inte säkert att hon överlever det här. Även fast det går fortare med helikopter, så tar det en stund att flyga med helikopter till Umeå från Östersund. Jag minns att pappa tog ju såklart första bästa flyg upp och var hos henne. Men han ringde hem och berättade ett dygn senare att det är inte säkert mamma kommer hem igen. Så då, det var också en sån här väntan, minns jag. Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte äta, jag kunde inte sova. Liksom att veta om hon kom hem eller inte. Men de klarade sig och så fick de åka tillbaka till Östersunds sjukhus då. Men då var hon ju alltså förlamad hela högersidan. Och kunde varken röra. Du vet, jag kommer ihåg när jag fick träffa henne första gången efteråt. Hon var ju inte alls densamma.
Hur kändes det att se henne då?
Nej, jättehemskt. Det var ju inte hon, det var ju någon annan. Vem har varit han gjort av min mamma liksom? Så var det. Och sen blev hon aldrig densamma igen heller. Hon fick ju rehab på Soliden. Hon kunde ju gå då ett tag med rullator och sådär. Och fick tillbaka en del av rörligheten av högerhanden. Mm. Eller armen då. Och fick komma hem sen. Jag tror att pappas idé ändå var att hon skulle kunna gå och liksom kunna vara hemma. Och göra lite saker då. Men nej. Mm. Det funkade inte. Hon var väldigt... Även fast man kunde se mamma, den gamla mamman, eller alltså... Sitt gamla jag ibland, så vart hon väldigt bitter. Alltså varför skulle det här hända mig och så. Alltså hon var ju den familjen som hade stenkoll på allt. När vi skulle resa så hade gjort en sån här lister. Ja, var väldigt ordningsam, hade koll på allting och sådär. Mm. Så att jag tror hon tyckte att det var jättejobbigt att inte ha den kollen längre. Alltså inte ha kontrollen över sig själv eller liksom andra saker.
Och till slut kunde hon inte bo
mer
heller.
Det gick inte. Min morfar var ju väldigt glad i alkohol. Och den genen tror jag blev förstärkt. Alltså hennes dåliga sidor blev förstärkt med den här stroken. Så hon ville ju bara helst dricka och glömma. Och det är ju jättefarligt. För hon hade ju tabletter för antidepressivt och för att kunna sova. Fick ju ångest liksom när hon skulle sova och sådär. Och blanda det med alkohol är ju inget roligt. Det är ju jättefarligt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du har ju ingen biologisk mamma.
Nej.
Men du har en jättestor familj.
Ja.
Alltså sådana som inte har blodspann, men som, ja, är, som du liksom har blivit... Du har tagit till dem och de, ja, har tagit till dig.
Ja. Den här familjen nu då som bodde bredvid oss, det var ju även min dagmamma. Och hon gick bort i cancer. Alltså, också. Och hon var ju också så här en barndomsminnen.
Mm.
Jag som inte skulle gråta, tänkte jag. De har ju, alltså jag ser dem verkligen som mina systrar, de där tjejerna, och deras barn, liksom. De har ju egna barn. Så att, vi brukar säga att nu åker vi hemsa på kusinerna. Och Anne brukar säga, va? Är det mina kusiner? För hon har ju börjat fatta det här nu, att, men... Min pappa heter morfar, morsfar. Alltså det var ju, det där har ju, det vet jag själv kanske att det är svårt då. Det här med farfar och moster och farfar. Och, varför det heter så? Varför heter det så? Arvid är den, nej men vadå, varför heter det så? Liksom. Mm. Men, ja.
Det är mer ett namn för
det
dem.
Det är mer ett namn, ja, exakt. Men just betydelsen.
Ja.
Men Anna har ju börjat det, så hon har ju blivit så här, jaha, ja det är ju, det är ju mina kusiner kan man säga.
Mm. Ja.
De har varit väldigt mycket, alltså stöd och trygghet så under den här tiden. Vi har ju haft varandra liksom.
Allt det här som du har upplevt när du har vuxit upp.
Ja.
Har du alltid känt att du vill bli en mamma?
Ja, jag älskar barn. Mina första sommarjobb, det var på fotbollsskola. Jag hade så här 200 barn.
Det var lagom.
Det var lagom. Nej, men vi hade ju gruppledare såklart. Mm. Det var ju så många barn som man hade gruppledare. Nej, jag har alltid velat ha haft barn. Tycker de är underbara.
Men när du skulle försöka få barn,
ja,
så gick det inte jättefort?
Nej. Jag tillhör ju en av de här som fick sin menstruation väldigt tidigt. Jag kommer ihåg att det var en snackis i skolan. Så här, när man får mens är man vuxen. Och jag så här, det där låter ju inte särskilt trevligt. Det vill jag nog inte ha. Och så fick jag det. Nästan. Först av alla. Jag och en annan tjejkompis, en barnomskompis, fick det först i klassen. Och det var ju mardröm alltså. Det var inget roligt alls. Jag kom ihåg att jag gick hem på skolan och bara, det är rött i trosan. Mm. Vad ska jag göra? Kom hem, ringde mamma och hon tog det så här avskolt. Hon bara, men i översta lådan på toaletten var finns det bindel liksom?
Mm.
Ta på dig ett par röda trosor och dem. Ska jag gå omkring med en blöja, tänkte jag. Ja, men vad ska jag göra? Det var så mycket. Alltså det var, jag mådde jättedåligt under då den veckan liksom. Så att det gick något år och sen fick jag p-piller. Så jag äter p-piller väldigt länge. Eller åt p-piller, nu gör jag inte det idag. Och jag tror att det är det som gjorde att det tog tid. Att äta så länge, så många år. Vi säger att jag åt från det att jag var 13 då. Tills att jag och Daniel provade där vid 26.
Mm.
26, ja. Det tog tid, ja.
Och ni bestämde er för att bygga hus?
Ja, vi tänkte ju så här... Det blev, vi provade ett år då, och det blev inga barn. Så tänkte vi att men då lägger vi åt sidan och så bygger vi hus. För då, under den här tiden, det här året, så insåg vi att vi hade kompisar som hade skaffat barn innan. Och sa att vi får ingenting gjort. Man har ingen tid över. Och då tänkte vi, men då bygger vi hus utan barn. Gud vad bra. Sen kom jag ihåg att vi gjorde ju mycket själv. Och det var en jättefin sensommardag. Så står vi och reglar innertak i vårt garage. För vi byggde garaget först. För att vi skulle kunna ha liksom som förråd då, innan vi byggde huset. Och då står jag på en stege och försöker balansera den där förbaskade takplattan. Och så ska Daniel och min pappa skruva fast den. Och det blir aldrig lätt. Och det ska höger och det ska vänster. Och till slut så brann jag av. Jag är ju egentligen inte den som... Jag måste säga att jag har generellt bra tålamod.
Mm.
Men jag hörde bara att de stod och tjatade på att jag gjorde fel hela tiden. Men du måste gå dit. Och till slut så kastade jag den jädra takskivan. Och så sa, men gör det bättre själv. Och så gick jag ut och grina. Det hörde jag, för det var ju inte, det var ju bara liksom innervägg. Alltså, så jag hörde min pappa sa så här, nej men vad hände med det sett? Han kände inte igen mig. Då kom Daniel ut och så sa han så här, älskling. Men vad är det, sa jag då. Jag tror du måste kissa på en sticka, sa han då.
Nej.
Jo, det sa han.
Hade du kopplat dig innan han
nej,
sa det?
Nej, gud nej, nej, nej. Vi hade ju bara kört på och ville förklart garaget liksom.
Och vad tänkte du när han sa
det? Ja, då tänkte jag så här, men gud, det här är inte jag. Jag brukar ju inte grina och bli förbannad för att jag inte får dit en liksom tak. Alltså för att jag inte får, att det inte stämmer liksom. Jag är egentligen den, om man ser idag, så är jag den som har mer tålamod med sånt än min sambo. Han har ett fruktansvärt tålamod när det gäller våra barn. Men när det gäller liksom döda ting och material, skruv och sånt där, alltså han brinner ju av på 10 sekunder. Så han, ja, han känner verkligen inte igen mig. Han var så här, nu måste det vara någonting. Mm. Och då visste han ju, vi var ju inte skyddade, så att jag tror du måste kissa på en sticka, så. Och det gjorde jag. Och det var ett jättestort plus. Och det blev ju kanske inte riktigt som man har planerat. Det blir ju nästan aldrig som att man har planerat heller när man ska skaffa barn. Så då fick jag måla hus och så med gravidmagen. Men gick jättebra. Jag mådde jättebra. Mådde lite illa på morgnarna gjorde jag med Annie. Mm. Som kom först då. Men det var bara första veckorna. Sen tror jag aldrig har mått så bra någonsin. Som när jag var gravid. Kunna äta allt. Jag har lite problem med magen annars. Mot både gluten och mjölk. Men då... Och så fick jag dille på gröna äpplen. Kom ihåg att att Daniel fick stoppa mig. Jag hade ätit så här 4-5 gröna äpplen. Det var det godaste som fanns. Så jag hade ätit sura gröna äpplen. Åh, det kan inte ens, jag kan inte ens titta på dem idag. Men...
Är det så?
Ja, jag kan inte. Nej, gud, det är jätteäckligt.
När jag har varit gravid så börjar man ju tänka ganska mycket liksom på sin egen uppväxt.
Mm.
Och på, jag pratade mycket med mina föräldrar liksom, om hur mamma mådde och hur hennes förlossningar var. Och kom det till dig på något sätt då? Mm. Alltså, men nu vet jag faktiskt ingenting om hur liksom generna jag
hade,
har.
Nej, jag hade ingen referens överhuvudtaget. Och min mamma var ju sjuk, så det var ju inte direkt jag kunde prata med henne. Hon fick ju problem med talet också. Mm. Hon förstod allting man sa och var ju inte så här, hon hade allt minne. Men talet var ju liksom, talet och rörligheten satte det ju så på då. Så att det var ju när jag var där och hälsade på henne på det hemmet hon fick bo på, en egen lägenhet. Så då var det mer så här att, ja, nu är jag i vecka 15 eller vad jag nu var då, och så berätta hur bebisen, för hon hade ju inte heller upplevt någon graviditet.
Nej, precis.
Jag minns även att jag skrev brev till henne varje vecka och skickade hem till henne, så pappa läste det för henne då, vad som händer, ja, när den här, ja, utvecklingen med bebisen och hur jag kände och så. Så att jag ville ändå att hon skulle vara en del av min graviditet. För jag visste att hon själv inte hade upplevt någon liksom. Men ja, det var också de här tillfällena som jag saknade den här, ja, men att prata med mamma liksom.
Inför förlossningen, vad hade du för tankar inför den?
Nej, men det var ju allt, alla tankar. Och så är man ju så, jag vet inte när jag gör de flesta, man googlar ju ihjäl sig. Sen hade man ju några männer som hade fått barn innan. Så jag pratade mycket med en av mina bästa vänner som jag har, Helena. Hon hade ju fått sin pojke då. Så att jag pratade mycket med henne om graviditet och hur det var och så. Mm. Men jag hade ju som ingen... Nej, man är ju väldigt så här utelämnad. Man ska göra någonting som man aldrig har gjort förut. Och vad man vet att ingen är den andra lik. Det var ju skräckblandad förtjusning, eller vad man ska säga. Men det gick ju bra till slut.
Mm.
Gjorde det. Mm. Jag är inte gjord för födda barn. Det tog lite stopp. Jag har jättelitet bäcken.
Mm.
Uppenbarligen då. Det visste man ju inte heller innan.
Nej.
Men ja.
Så vad hände då under förlossningen?
Jag har två tuffa. Jag har inget problem, och det var inga problem att öppna sig. Och det verkarbetet var inga problem heller. Men när jag skulle krysta, då tog det stopp. För att mitt bäcken är för litet. Och ingen av barnen är ju särskilt stora. Det hade ju blivit liksom... Det var jag också lite nojig över. Min sambo är ju rätt stor och lång. Och han var stor och lång när han föddes. Jag tror att han vägde typ 4,6 eller någonting. Men jag kommer ihåg att min barnmorska lugnade mig när jag var på sån här koll. Men du är ju liten, så att det där ska ju naturen sköta. Oftast generellt liksom. Så att båda barnen ligger ju på strax över 3. Och det är ju inte speciellt stort. Men det spelade ingen roll. Jag har väldigt litet bäcken.
Hur fick du ut dem då?
Det känns ju lite rått att säga. Men de blev... Ja, de blev, drogs ut hårt. Om man säger så. Det är mycket om och men. Ja, om man ska jämföra... Jag har ju som sagt 2. Den första var ju mycket värre egentligen. Alltså om man ser till scenario. Men då hade jag så otroligt bra personal och barnmorska. Så att den upplevelsen vart ändå bra i slutändan.
Mm.
För att jag fick så mycket stöd och hjälp och ja, stöttning och så.
Mm. Och det vart sugklocka då?
Det vart sugklocka, ja.
Ja. Vad kände du när de sa att de skulle dra ut henne med sugklocka?
Jag höll ju på så himla länge och till slut så jag fick ju värkstimulerande. Till slut, jag orkade ju inte. Man orkar, ingen orkar ligga med krystvärkar hur länge som helst. Till slut så alla har ju liksom en gräns att nu orkar inte kroppen mer. Man får ju inte sova på en timme, man har inte vila.
Nej.
Det är liksom 1-1-1. Och till slut så blev det så att hennes tillstånd försämrades ju, för att hon låg ju som klämd där nere. Så då ville de prova sugklocka. För hon hade ändå kommit så pass långt ner att man inte ville göra ett akut kejsarsnitt.
Mm.
Så då var det sugklocka. Och då, ja, hon kom ut till slut. Mm.
Men det lite kändes sken. Ändå bra för att de var där och tog
ja, det. Ja, verkligen. Jag är inte alls en... liksom... Nej, jag ser inte den som en dålig förlossning.
Mm.
Även fast man den inte var. Det var ju inte bra liksom. Men nej, så otroligt bra läkare och barnmorskor.
Du var inte rädd inför nästa förlossning?
Jo, det var jag. Jag läste faktiskt den här Föda utan rädsla. Det tycker jag är jättebra.
Så bra bok.
Ja, jättebra. Så det vart lite bättre. Men den gången med Arvid, då fick jag en barnmorska som hon var inte bra alltså. Hon såg att jag var... Det kändes inte riktigt som att jag hade läst heller min journal. Alltså jag är ju inte sjuksköterska, men i min värld, om man ska ta hand om en ny patient och så ser man att hon är andra föderska, då brukar man väl läsa hur gick det första gången.
Mm.
Men jag vet inte om man kanske inte gör det. Men jag skulle ju känna det. Alltså för att kunna veta då vad hon kanske önskar. Eller hur det gick. Om hon hade liksom problem och var rädd. Eller,
mm, precis. Ja, precis. Om du tillstår.
Men hon var så här. Men du är ju andrahandsföderska. Du har ju koll. Och så lämnar de mig. Typ. Så jag och Daniel var ju själv. Jag satt på den där förbaskade pilatesbollen. Men det var ju typ det enda som hjälpte. Och det gick verkligen också väldigt fort. Det här med att vattnet gick. Och ja. Men också vart det stopp. När man skulle krysta. Och då, jag kände igen den där känslan. Jag var tillbaks i den här, det händer inget. Jag kände att det hände inget. Och jag tryckte så, alltså, av kung och fosteran. Mm. Men det var stopp liksom. Det var som att någon bara stod så här och höll emot. Nej, men det går inte.
Mm.
Det kommer inte längre så här.
Och du var fortfarande själv?
Nej, utan hon kom in då när det var dags att krysta. Och så frågade hon om hon kunde få med sig en student. Och det var helt okej. Det var en ung tjej som var så väldigt så här... Ja, men bara om det är okej. Och det var helt okej, tyckte jag. Men det var bara de två. Och jag krysta. Och vi provade allt möjligt. Och hon försökte tänja mig och allt. Ja, du vet. Nej, det gick inte. Hon var nästan... Alltså hon var ju frustrerad också. Men hon tog ut det lite grann på mig. Hon bara, men du måste ju ta i hårdare. Fast jag tar i allt vad jag kan, liksom. Och då märkte också Daniel att det här blev liksom inte riktigt rätt. Och han berättade så här efterhand att, för det blir som ett töcken nästan till slut om man håller på länge, att den här studenten till och med varit så här, nej men alltså, ni måste göra någonting nu. Så att då skulle hon få sätta sådana här värkstimulerande dropp. Och då, jag tror hon stack mig så här 3-4 gånger och de hittade inte en, det vart inte rätt liksom. Och så då gjorde barnmorskan det och så sa hon att nu har du fått värkstimulerande, nu kan du liksom, ja, få hjälp av den här i bekrystningarna. Men det hände ingenting. Då ser Daniel att det droppar någonting på golvet. Då har de ju bara satt nålen. De har inte kopplat på droppen. Mm. Så då vart han lite så här, ah, men nu får ni faktiskt alltså, göra någonting. Mm. Vi är liksom hjälplösa här. Och då tror jag att även att hans hjärtljud sjönk lite grann. Då hade han också legat liksom tryckt där nere även länge. Då minns jag att studenten sprang ut och hämtade en annan barnmorska. Och jag kommer aldrig att glömma henne. Hon kom in och hon var säkert kortare än mig, alltså typ 1,5 meter. Hon hade blekt hår, rakat på sidorna, lite så här tuppkammaktigt. Slet på sig ett par, jag kommer ihåg när hon kom in så här, hon bara hej. Och presenterade sig för mig, vet du? Ja. Och så sa hon, nu måste vi ut med bebisen. Så tittade hon på mig, du är med va? Absolut, sa jag. Vad skulle man göra liksom? Slet på sig sådana här plasthandskar. Det bara du vet ju hur det låter när de sätter på sig de handskarna. Och så typ skuffade hon undan den här barnmorskan som stod där. Mm. Hon kom in och bara tog över. Helt så här.
Var det skönt?
Det var jätteskönt. Det är ju så jag ville ha det. Mm. En som tar kommandot. För jag vet inte. Alltså jag känner mig verkligen så här. Vad ska jag göra?
Nej, du har ju försökt.
Jag har ju försökt. Vad ska jag göra? Jo, jag kan krysta det jag kan. Om jag har gjort det i 2 timmar. Vad ska jag annars göra liksom? Så det var så sjukt sen.
Höll och då tog hon så länge?
Ja. Tog hon tag i mina knän och sa så här. Vet du vad sätt? Nu gör vi det här tillsammans. Jag hjälper dig. Sa hon. Och jag minns att och hon typ la sig på min mage. Och höll mig runt om mig. Så här, sa hon så här. Nu, jag tror inte hon svor men hon sa. Nu banne mig. Ta vi. Sa hon så här. Nu ska vi ut med bebisen. Ja, sa jag. Och jag kryssade allt jag kunde 2 gånger. Sen var han ute. Men jag kände ju att nu var det något som gick sönder. Jag fick åka ner på operation sen. Jag var borta i 3 timmar och de sydde mig och jag fick blodtransfusion. Jag tappade så mycket.
Det vart ingen sugklocka?
Det vart ingen sugklocka, nej.
Så kom nej. Ja. Men du sprack?
Jag sprack. Ja. Jättemycket. Men ja, det var ju ingenting. Man känner ju inte, den smärtan känner man ju inte. Nej. Utan jag bara kände att nu var det någonting som... Och jag var ju sydd redan lite innan, såklart, från Annie. Men, och det var ungefär på samma ställe.
Mm.
Och jag kommer ihåg att jag frös. Otroligt. Jag frös och frös och frös. Det kändes som att jag låg i en frys efteråt. Men i alla fall, mitt i det här så höll de upp på honom. Och så sa de, alltså Daniel var ju säker på att det var en tjej till. Vi hade ju, den här gången hade vi inte kollat. Vi kollade ju första gången. Men den här gången hade vi inte kollat. Och han var så här, det kommer min tjej till. Och så när han kom ut och så höll de upp på honom. Så säger Daniel så här, han var så chockad. Så han bara, men hon har ju en snopp. sa jag. Det har hon säkert. Nej men det är ju en han, säger han då. Ja, säger barnmorskan. Det är en pojke. Ja, så han fick jag upp. Men han skrek högt. Han var frisk och kry. Så de tvättade av honom och så. Men då rullade de ju iväg mig. Så att jag var nedsövd på vägen ner.
Mm.
Jag kommer ihåg att det var en sköterska som sa så här. Hej, nu ska du räkna till 10. Andas i den här, räknade till 10. Jag kom nog till 4, sen försvann allt. Så vaknade jag upp och jag var så torr i halsen. Det kändes som att jag hade svalt en hel sandlåda ungefär. Jag bara, vatten, så kom sköterskan. Oj, är du redan vaken? Mm. Kan jag få vatten? Ja, absolut. Så hon gav mig vatten, tittade på klockan. Och då var det alltså 3 timmar, för jag tittade på klockan då när jag var renrörad. Tittade på klockan och då tänkte jag, men gud, jag har varit borta så länge. Jag ville bara upp till Arvid och Daniel igen då. Vi visste att han inte skulle heta Arvid då, men till på min pojke liksom. Mm. Så jag sa det till sköterskan, nu får du rulla upp mig. Ja, men du kan väl vakna för så. Nu får du rulla upp mig, sa jag bara. Så hon rullade upp mig efter vi kom om en. Och så när jag kom upp så var nog Daniel var nog lite... Han kände sig nog hjälplös. Han stod och höll i Arvid och vaggade honom fram och tillbaka. Och försökte ge honom lillfingret. Det ville han inte ha. Så han var inte så nöjd. Och det är all frustration, så säger Daniel. Åh herregud, vart har du varit? Vet du hur hungrig han är? Ja, förlåt mig.
Jag höll på att förbleda.
Ja, men... ja absolut. Men jag är här nu, det är okej, jag kan mata honom nu.
Ja.
Så då, ja. Men sen hamnar man i såna här bebisbubblar då. Man får fika och...
Är det mysigt? Gillar du den?
Ja. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att uppleva det igen. Fast jag vill ju inte uppleva en sån förlossning igen.
Nej. Men vill du ha fler barn?
Nej, det vill jag inte. Men ibland kan man bli så här, åh, det skulle vara så mysigt med bebis. Men, Min sambo vill ju inte ha fler. Han är jättenöjd sen med två. Med en av varje. Och det är jag med. Nej, det är med, vi ska inte ha med barn. Mm. Man är inte direkt purung heller.
Har ni någon gång pratat om att adoptera? Eftersom du har varit adopterad.
Nej, det har vi faktiskt inte.
Nej.
Och han har inte heller liksom haft den här... Alltså förstår du, den här riktiga nyfikenheten som det kan ha. Att vad är från, alltså när vi träffades så är det klart han frågade liksom. Mm. Men alla det här, har du aldrig känt eller vill du inte resa tillbaka? Man får många sådana frågor om du är mer allmänhet. Ja. Mm. Och jag ska absolut resa tillbaka. Men det har ju varit lite, de gångerna jag har tänkt åka har det varit antingen tsunami eller så har det varit oroligheter och det är, ja.
Hur känns det då att du sitter i lilla trygga Sverige?
Mm. Men de gånger, de stunderna jag tänker på att jag hade kunnat vuxit upp i ett annat land, det blir så overkligt liksom. Jag ser mig som en jämtlänning.
Ja, är ju jämtlänning.
Ja, jo, absolut. Men ändå så här, ibland kan jag se mig i spegeln och bara, fast jag ser ju inte svensk ut. Men jag är svensk. Det handlar ju absolut ingenting om vad man har för rötter liksom.
Nej.
Nej.
Med dina barn, när du har uppfostrat dem, tror du att din, eller har din bakgrund påverkat det på något sätt?
Ja, det tror jag. Jag försöker, det finns ju ingen manual hur man är bra förälder. Ibland kunde man ju önska det.
Jag kan gärna ta så här, en sån om så det här, finns. Ja.
Så här gör du om barnet säger emot. Nej, men jag försöker att, jag har ju blivit uppfostrad på ett sätt och jag försöker att lära även mina barn att man är lika värd oavsett hur man ser ut, vad man har för bakgrund eller vad man har liksom för alla har ju föds med olika förutsättningar i livet också. Speciellt barn föds olika förhållanden och det ska ju inte de, jag tycker inte de kan klandras för det. Liksom hur deras uppväxt eller föräldrar är. Jag tycker det är jätteviktigt att man, jag tror man lätt kan glömma det ibland. Man tar saker lite för givet. Nej, jag försöker i alla fall, det är någonting jag försöker verkligen tänka på. Att lära ens barn att hon är inte konstig eller annorlunda bara för att hon är lite överviktig eller för att hon är brännskadad eller för att han sitter i rullstol. Alltså förstår du?
Mm.
Ja.
Alla är lika.
Alla är lika, ja precis. Mm. Man stöter ju på sånt i vardagen eller i vardagslivet liksom att man, och barn är ju som barn är, de är väldigt så här frispråkiga och mamma varför sitter han i rullstol eller varför ser hon nu så ut i ansiktet eller ja, och istället för att inte peka och inte inte prata så högt och ja, då försöker jag verkligen förklara att ja men han kanske inte kan gå, han kanske har ont, han kanske har problem med ryggen. Han behöver sitta i rullstol. Och hon har kanske blivit bränd av någon anledning. Eller, ja, men alltså jag försöker verkligen förklara. För de vill ju veta egentligen bara varför.
De är ju bara nyfikna.
Ja, de är ju bara,
ingen värdering.
Utan de bara, varför? Är det, varför ser de ut sådär? Eller varför är det så? Och då försöker jag ge dem en förklaring. En vettig, logisk förklaring. Jag brukar ta ett djupt antag och bara, hur ska jag förklara det här nu så att de förstår? Mm. Och då brukar de vara nöjda med det. Jaha, okej. Okay. De är ju så liksom. Ja.
Då kommer nästa fråga.
Ja, exakt.
Men har de haft mycket kontakt med din mamma? Har de fått lära känna henne?
Ja, på sitt sätt har de väl det. Hon har ju bott på ett boende i Järpen då, tills hon gick bort. Men de har ju inte fått, vi har ju förklarat också för dem att hon är sjuk. Och därför sitter hon i rullstol och hon kan inte prata riktigt och så. Så att de är uppväxt med att mormor inte är fullt frisk. Men det har inte varit, de har ju suttit i hennes knä och tittat tidningar och sådär. Men de har ju liksom samtidigt tyckt att det var lite läskigt att hon inte kan prata och sådär då. Gör sig riktigt förstådd. Men nej, men de har absolut, de får ju alltid godis där eller frukt. Ja, men det är lite fritt. Så, ja. Nej, absolut. Jag kan inte säga att de har haft det som jag hade med min mormor. Jag är uppväxt bara med min farfar och farmor gick bort när jag gick i skolan. Alltså jag var 10-11 år. Och morfar då, som sagt, när jag var 2-3, så han minns jag ju knappt. Så jag har ju alltid haft min mormor. Hon är ju snart 100 år, hon.
Men
henne, ja. Men henne har jag mycket minne med. Ja, det är som varit. Min pappa och min mormor har liksom varit de här som stått mig närmast liksom.
Finns det någonting i din uppväxt? Jag tänker om det finns föräldrar som sitter här och lyssnar. Mm. Som kanske har adopterat barn eller funderar på att adoptera. Finns det någonting som dina föräldrar gjorde som du så här, ja men det här var bra?
Att inkludera dem i så mycket som möjligt. Att inte se begränsningar utan se möjligheter istället. Vi fick verkligen vara med på allt liksom. Ut i skogen, plocka bär. Ja, det är lite stök. Man måste kissa ibland och ja men sådär. Försöka att inkludera dem så mycket som möjligt. Låta det ta tid. Alltså, barn är så små, så kort tid, tycker jag.
Ja, men de är ju det.
Och de kommer inte vilja sova bredvid dig när de är 15. Nej, men fast de säger att de ska göra det, som min son gör. Men nej, de är små så kort tid. Och det är då man får passa på att umgås och vara med dem. Och visa dem hur världen är.
Nu tänkte jag att vi ska hoppa in på veckans tips.
Ja. Jag har massa tips. Vad vill du ha för tips?
Man får välja precis vad man vill. Du får ta fler också.
Det känns som jag har hur mycket som helst.
Ja, ja. Kör på.
Jag har ju den här... Jag är uppväxt lite med att man äter bara godis på lördagar.
Ja.
Jag märker ju stor skillnad på mina barn när man får socker och inte får socker. Det är sjukt lynnig, dåligt humör blir de på och så när de får socker. Och blir så här ultra... Ja, blir så här ultra. Det blir så här... Alltså mina barn är ju så här pigg och glatt och glada som jag är i vanliga fall. Och så när de får socker så blir de så här... Åh, räkna till 10, lugn liksom.
Mm.
Så jag har ju börjat gjort chokladbollar fast med dadlar i. Alltså dadelbollar. Ah. Och de märker ingen skillnad.
Nej,
de gör inte det.
Gud vad bra.
Man säger inget. Man gör chokladbollar.
Ja.
Och så gör man dem med dadlar istället.
Mm. Jag vet att jag har haft det tipset förut. Det är bra tips. Jag prövade dem.
Ja.
De är ju jättegoda.
Ja, supergoda.
Ja.
Men nu måste vi hitta på några tips. Om det har fått något svaret.
Ja, men jag kommer med det också.
Okej. Okay. Jo, när man är som mamma.
Mm.
Så vill man ju vara fin ibland.
Mm.
Jag tycker att det är jättekul med läppstift. Men jag blir ju så irriterad för att det kladdas.
Ah.
Alltså det blir så här, om man är ute med sina kompisar och dricker, ja då har man ju läppstift i hela glaset.
Ah.
Ja.
Och så ser man ut som, hej, kom och hjälp
mig. Ja, exakt. Typ. Det är inget roligt. Men då har jag hittat nu ett läppstift som är, det är som två stift. Ett med färg, det finns olika färger såklart. Och så finns det ett genomskinligt som är som ett läppsyl. Så först hör man på det här med färgen och sen hör man på den här andra. Det sitter hela dagen.
Är det sant?
Du kan pussa dina barn, du kan äta macka, du kan äta äpple, du kan dricka ur glas.
Men vad är det för läppstift?
Får man säga det märket, men man är inte reklam för det då?
Nej, gud. Annars kommer jag att börja googla nu.
Det är Max Factor som har gjort det här.
Ja.
Och ska jag vara ärlig så vet jag inte exakt vad just det här läppstiftet heter. Men det är ju i en fyrkantig vertikal kartong, för att det är ju två stift i varje.
Ja.
Alltså ett med färgen och ett med det här genomskinliga. Ja. Så det går inte att ta fel.
Gud vad smart.
Jag har på med det nu.
Har du det?
Mm.
Ja, det ser
men
ju
det är ett väldigt naturligt.
Ja.
Men det finns ju knallrött och det finns alla möjliga färger.
Bra tips.
Och det känns som att man bara har läppsyl på sig. Det är inte så, att det stelnar och känns som att man inte kan prata.
Nej. Gud vad bra.
Mm.
Jag hänger på lite där.
Mm.
För att vi, lite skönhet fast ändå inte skönhet. Ja. Hygien kanske det heter.
Ja.
Nej, men vår dotter Leia, hon har ju fått lockigt hår. Vi vet inte vem det kommer ifrån, men det är lockigt.
Oh,
också väldigt strävt. Hon får ju jättelätt tover. Mm. Hon hatar att borsta håret. Men vi har hittat en hårborste som hon faktiskt accepterar.
Mm.
Och det är en hårborste från det exklusiva märket Rösta.
Nej.
Jo.
Grymt.
Så att det är, jag tror att det är 49 kronor. Och den ser ut som sån här, de heter väl Tangle Teaser eller något sånt
precis.
Där. Mm. Ja, men den har ett handtag.
Mm.
Vilket gör att hon kan borsta sitt hår själv också.
Men gud vad bra.
Så nu borstar hon sitt hår varje dag. Nej, alltså förut har vi verkligen så här borstat håret kanske var fjärde dag. Så vi försökt sätta upp det så mycket som möjligt. Ja. För hon vill ändå inte... Hon vill ändå ha lite längre hår.
Ja.
Mattis klippte jag av sitt nyss, så att han är ju superenkel.
Ja. Ja, Arvid vill inte klippa sitt hår. Han vill ha lika långt som Annie.
Ja, men fint. Mm.
Och problemet är att det är så spikrakt. Och så har han samma virvel som sin pappa, så att det står åt alla håll. Alltså det, ja. Jag måste verkligen försöka övertala honom och försöka klippa sig.
Så söt. Ja, Hampus bestämde... Nej, Hampus. Ja, Hampus också bestämde själv.
Vad snäll det är igen att han får bestämma sitt hår.
Matti sist vi var sprissan, så då sa han, nu ska jag ligga kort som pappa.
Ja.
Och han var så himla nöjd. Det var bra.
Vad skönt. Ja.
Men tusen tack för att du kom hit och delade med dig av din historia.
Tack snälla för att jag fick komma.
Ja. Ha det så bra nu.
Tack själv.
Hejdå.
Hej.
Hejdå.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.